Välkommen till Tyresöradion 91,4 MHz om du lyssnar analogt. Men vi vet ju att väldigt många lyssnar idag digitalt. Och då så kan vi ju säga att vi är finns på Tyresöradion. Och det är egentligen en lokal radiostation, men tack vare den här fina digitaliseringen så kan man höra oss över hela världen. Och just nu så sitter jag ju tillsammans med min vapendragare här.
Leif Bratt.
Ja, och vi har börjat en serie om akutsjukvård. Och för 3 veckor sedan så gjorde vi ett program. Och innan vi kör nu del 2 så ska jag bara uppdatera alla lyssnare lite grann om några saker som jag har noterat här i region Stockholm och även lite nationellt under de här veckorna som har gått. Så nu får du ta ett djupt andetag, Leif. För att vi börjar med att det var ett informationsmöte på SeniorNet om 1177. Och då kom det 2 duktiga experter. Men det var lite synd om dem. För att precis dagen innan det här mötet så hade det hänt, vad ska vi säga, lite rörigt här i regionen. Det är så att i 1177 numera är en nationell tjänst. Den finns över hela Sverige. Och den drivs av ett stort bolag som heter Inera. Och nu har också SKR tagit över ganska mycket av uppbyggnaden av det här nationella 1177.
SKR, vad är det?
Sveriges kommuner och regioner.
Okej.
Men just här i Region Stockholm så finns det också ett annat sånt här sjukvårdssystem som heter Alltid öppet. Och precis innan det här mötet skulle hållas så hade Alltid öppet konkurrerat med 1177 utan att diskutera med varann. Alltid öppet, det är hälso- och sjukvårdsförvaltningens eget system som man byggde upp i samband med covid-vaccinationerna. Och nu när det inte är samma system för covid-vaccinationerna så vill man utveckla det där systemet och även då använda, bygga upp funktioner som 1177 nu håller på att bygga upp. Så att en hel del av det här mötet som jag var på, det handlade om den här totala förvirringen som hade uppstått när en större vårdcentral i vårt område inte längre kunde boka tider åt sina patienter. I alla fall så tror jag att det där kommer man nog att reda ut, för så där kan man bara inte ha det. Men jag ställde på det här mötet en fråga om något som du och jag gjorde ett program om för ett år sedan, nämligen min egen personliga hälsoplan. Kommer du ihåg att vi gjorde ett sånt program?
Nej, alltså jag är ålderstigen så att,
ja. Jag vet inte om du satte upp några mål för dig själv, men jag gjorde ju det här offentligt i radion. Och då visade det sig att nu när man har flyttat över 1177 och liksom börjat göra det, ja, man har börjat göra om det, då har man tagit bort den där hälsoplanen. Och för de som var på mötet och kanske någon, precis som jag, vill ha en egen hälsoplan där man själv bestämmer vad man ska ha för mål och där man också kunde sätta upp i den gamla som var giltig ända fram till september 24, så kunde man alltså sätta upp att man kunde belöna sig själv om man uppfyllde sina mål. Men jag har nu skrivit till 1177 och bett att de ska återinföra det där, för jag saknar den och jag tyckte det var en bra grej. Så får vi se, nu har de tillräckligt med bekymmer, så den förfrågan från mig har jag fortfarande inte fått annat än att de har tagit emot den. Men jag återkommer om jag får något svar på det. Sammanfattningsvis kan man väl säga att det fortfarande är en djungel om det här med 1177. Och lite har det att göra med de gamla avtalen, för att här i Stockholmsområdet så finns det en förfärlig massa olika vårdcentraler. Och i avtalen så stod det från början bara att man skulle ha digitala system. Men det stod inte något mer preciserat. Och nu vill man ju då att vårdcentralerna ska ha 1177. Och då en del har det och en del har det inte. Alltså att man kan boka sina tider via 1177, att man kan läsa sin journal via 1177 och att man kan se provsvar och sådana saker. Och sen nu så är det så att varje vårdcentral också får själv bestämma lite grann vilka inställningar man har i 1177. Så att det ser fortfarande, trots att man försöker att få alla att ha 1177 så att de som söker vårdcentralerna här i regionen ska kunna själva vara så delaktiga som möjligt i sin egen vård och kunna kommunicera med sin vårdcentral, så är det fortfarande en djungel. Och nu tror jag vi lämnar djungeln.
Ja.
Ja, och så tar vi en annan djungel istället. Ni kanske har hört om det här med de stora datasystemen. Du hörde väl när det handlade om Millennium, va?
Nej.
Jo då, det var Millennium, det var Västra Götaland och där man till slut stoppade alltihopa. Och Skåne har fortfarande försöker att kanske införa det, men Millennium var ju ett amerikanskt datasystem som var föråldrat redan innan man sjösatte det.
Ja, då lade jag det åt sidan.
Ja, det var aktuellt för, det har hänt mycket, men det var aktuellt för ett par månader sedan ungefär. Här i Stockholm...
Vad skulle det Millennium göra då?
Det är ett journalsystem.
Ja.
Och det funkade inte.
Nej.
Så de fick ju skriva journaler med papper och penna i Västra Götaland. Här i Stockholm så har man också ett journalsystem som måste bytas ut. Det man har haft har man haft ända sedan... Jag tror att det var redan på 90-talet man faktiskt började med det. Och sen har det byggts ut, men nu är det föråldrat. Och det måste bytas ut. Och då har det varit en stor upphandling. Du vet vad en upphandling är, va?
Ja, lagen om offentlig upphandling finns reglerad.
Mm. Och då så var det anbud. Det här handlar alltså om mycket pengar. Mycket, mycket, mycket pengar. Och då var det tre eller fyra. Jag vet inte exakt om de var fyra eller tre. Men redan i november så hade regionen bestämt sig för ett av bolagen. Men då kom det protester och det kom att man menade att det har funnits läckor, så att det har... Den här upphandlingen hade inte riktigt gått rätt till. Och då beslutade man på regionen att undersöka det ordentligt. Och då pausade man beslutet. Och sen nu så har man undersökt det här. Och man har kommit fram till ett beslut. Det har fortfarande diskuterats som läckor. Men man har tittat på det här noga med jurister och sagt att det är inga läckor. Nu är det klubbat i regionstyrelsen att vi här i Region Stockholm ska gå över till ett system som heter COSMIC. COSMIC, det har funnits ganska länge i olika delar av Sverige, framförallt norra Sverige. Gävleborg och Örebro har infört det nyligen, för några månader sedan. I Gävleborg, där hade man då betalat mycket pengar för det här systemet, men man glömde att upphandla serverkapacitet. Vilket gjorde att det vart så långsamt. Så att där har Gävle fått lov att gå in och köpa mycket mer serverkapacitet. Man tänkte helt enkelt i Gävleborg inte på att man behöver datakraft bakom ett sånt här digitalt system. Örebro, de har mera datakraft, men de menar att när man gör den så kallade migreringen, när man alltså byter från ett system till ett annat, då är det ganska många uppgifter som måste föras över. Och då, det blir väldigt mycket tidskrävande att sitta och klicka på alla. Det blir väldigt många klick för den som ska göra den här överföringen första gången. Och därför så säger man i Örebro att trots att man har börjat med det här systemet så kommer man inte kunna ha det i full drift förrän efter sommaren. Så lång tid tar det. Region Stockholm, där säger man att man hoppas att det ska kunna vara genomfört 2027. Jag sätter ett litet frågetecken efter det. Det kanske blir 2028. Men det betyder att de kommande åren så kommer vi ha vissa delar av journalföringen i Stockholmsregionen får man nog över ganska snabbt i Cosmic. Men andra delar kommer att gå långsammare. Det som händer då, det är att vi får ju två parallella system under den här övergångsperioden. Och det är väl så att mitt råd till medborgarna, de blivande patienterna och deras anhöriga, det är att kanske själva föra en del anteckningar om vad man har varit med om tidigare. Vad man har för mediciner, det kommer att synas. För det går via ytterligare en tredje myndighet, det är hälsomyndigheten. Vad man har för provtagning brukar inte vara några svårigheter att migrera. Men just det här, vad har jag haft för sjukdomar, vilket år hände det? Sådana saker kan det vara bra att man har lite egna anteckningar om.
Men om man inte är så jätteintresserad av sina gamla åkommor och ja, när man hostade och så. Alltså själva vården fungerar väl fortfarande?
Ja, vården fungerar. Men det kan ju vara så att det finns någon... Alltså när man sitter framför en doktor, och det gäller även mig, och så frågar de, har du haft den här medicinen någon gång? Och har du varit med om en sån här undersökning någon gång tidigare? Inte ens jag kan svara på det, för jag kommer inte ihåg det i stunden. Sen tänker jag, det där skulle jag ju ha sagt. Och det kan gälla allergier, det kan gälla saker man... operationer man har varit med om eller någonting sånt, som kan vara ändå en viktig upplysning. Sen är det klart att när man kommer till sjukhus så tittar de om man har några ärr på kroppen och så frågar de, vad har du gjort här för någonting? Och så kommer man på, ja katten, jag tog bort blindtarmen. Men alltså det är bra att ha lite egna anteckningar i den mån man kan om sin tidigare sjukhistoria. Sen finns det nu en särskild grupp inom regionen som håller på att försöka arkivera och samla de tidigare journalerna så att det ska gå att komma åt gamla journaler även när man har bytt system. Det här beslutet att ta Cosmic, det väckte en hel del protester hos, det är ju ett politiskt beslut i regionstyrelsen, och majoriteten drev igenom beslutet och minoriteten i protest deltog inte i beslutet. Så att det säger ju en del om vilket stort beslut det är och hur mycket pengar det handlar om. Det där kan man läsa mer om man vill. Jag tror vi lämnar det nu, va?
Ja, det tycker jag.
Och sen har vi influensan. Och jag håller koll på influensastatistiken, och just nu så ökar influensan, och den har inte vänt än, utan det är fortfarande en ökning. Och alla ni som är lite äldre och lyssnar på det här, jag hoppas att ni har tagit influensavaccinationen i år. Den influensa som ökar mest, det är en AH-variant. Och det var lite diskussion om här, det var nu kommer jag inte ihåg om det var Norge eller Sverige, men det var en hel skola med 300 elever där alla eleverna hade influensa. Alltså det kan drabba samhället väldigt hårt, och ni har säkert märkt att det framförallt vårdpersonal är det många som är sjuka just nu. Och det gäller både den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården och vårdcentralerna, att de som möter många som har olika symptom, där ökar sjukdomsfallen också. Så kom ihåg att vaccinera er mot influensa om ni inte redan har gjort det, för den är sen i år. Den är betydligt senare. Nu är vi inne i slutet på februari, och man trodde ju att den skulle komma redan före jul, men den influensavågen är över oss nu. Jaha, ska vi köra igen programmet nu då?
Ja.
Kommer du ihåg vad vi sen gjorde förra gången?
Ja, var det inte akuten vi pratade om?
Jo, det gjorde vi. när man skulle åka till akuten och lite grann om när man, sa vi nog lite grann också, när man inte skulle åka till akuten. Kommer du ihåg, Leif, att allra första gången jag sökte kontakt med dig, det är jättelänge sedan, då låg du faktiskt på sjukhus.
Ja, var det 2015? Då...
Ja, och då hade du dubbelsidig lunginflammation.
Ja, det kommer jag ihåg.
Det kommer du ihåg, ja. Och jag var så häpen för att du var ändå så pass pigg, men du var insydd på geriatrisk sjukhus då. Men du hade väl sökt akuten, antar jag, först?
Ja, jag hade 39-40 graders feber. Och hustrun, som är gammal sjuksköterska, nu åker du in och kollar det.
Mm.
Och när jag hade sån hög feber så blev jag omhändertagande ganska omgående.
Mm. Och då fick du hämta dig på geriatrisk klinik. Och det är ett alternativ. Antingen kan man ju bli intagen direkt på akuten. Andra alternativet är att man blir hemskickad direkt. Vi har väl bägge erfarenheter av bägge delarna. Och sen så finns det här då med geriatriken. Men nu finns det också en variant med rehabilitering på geriatriken. Där man kanske bara får vara en vecka, kanske inte ens det. Och sen bestämmer man om fortsättningen. Och sen kan man också, om man nu är en sån som ofta åker in till akuten av olika anledningar, så kan det hända att man kommer att få kommunal korttidsvård. Det finns alltså en slags regional sjukvårdskorttidsvård, men den är väldigt kort. Utan då är det kommunen som så att säga kan ha lite längre korttidsvård. Och när jag säger korttidsvård regionalt, då är det kort, och är det inom kommunen, då är det från 3 veckor till 3 månader. Det finns olika varianter på vad som händer när man skickas vidare från stora akutmottagningen.
Ja, jag blev placerad på Huddinge sjukhus, eller Handens sjukhus heter det.
Handen var du på.
Ja, och i nästan en månad.
Mm. Och kanske det också är så att man skickas hem och så hoppas man att någon annan, det vill säga vårdcentralen eller hemsjukvården eller kommunen, sen ska lösa problemet. Det beror lite på hur platssituationen ser ut på akuten. Och från akutmottagningen så kan man bli hemskickad mitt i natten. Om det är så att de har jättemånga som kommer in.
Jag tror jag berättade det tidigare, men ja. Jag skulle källsortera och hade en vinpava, och på toppen på den ser det ju en sån här metallgrej som en metalltopp som man sliter av kanske, eller den satt kvar, den nedre delen av den, och jag körde en kniv, men kniven, alltså det var svårt att komma åt, så att jag tog i lite och då hamnade knivspetsen i min hand, och då åkte jag till närakuten och jag var inne i 20 minuter ungefär. Då hade de sytt mig och jag kunde återvända hem. Så ibland går det fort på akuten.
Ja, och närakuten är alltså det vi ska nu då prata lite mer om. Och då, vad är en närakut? Ja, den har en röntgenavdelning, eller väldigt nära en röntgenavdelning. Den ska ha möjlighet att göra röntgenundersökningar. Och så ska den ha ett laboratorium där som också är snabbt, så att man, medan man sitter och är kvar på närakuten, så ska man kunna få provsvar. Men närakuterna, de är öppna på dagtid. De stänger klockan 22. Men de är öppna alla dagar, även helgdagar, från 8 till 22. Du har redan pratat om sår. Och jag har varit där med som anhörig med diverse olika åkommor, och vi har ofta fått väldigt snabb och bra hjälp. Man kan säga att det är, om man har ramlat och inte är säker på har man brutits eller inte. Nu har det varit vinter och halt, då vanligt är ju man skadar handleden. Vi pratade förra programmet om när man var säker på att det var en höftfraktur. Då skulle man till stora akuten. Men är det en sån här vrickad fot? Eller, nu har vi ju många ungdomar som kanske rider och ramlar av hästen. Det finns killar som kör mopeder och välter eller kör på saker. Och är det så att man inte är jättedålig men ändå har någonting som inte... som behöver läggas om eller tittas på, då är närakuten rätt ställe.
Men om man ringer 1177 och berättar om symptomen, dirigerar inte de ändå?
Jo, det gör de.
Går de, du, med det här kan du åka till närakuten, med det här ska du in till stora akuten.
Ja, och sådana här saker som lite tillfällig yrsel eller urinvägsinfektioner och framförallt öroninflammationer hos barn, det är typiska sådana här saker som går till närakuten. Och man kan väl säga också att man ska kunna ta sig själv därifrån. Antingen att det är en anhörig som skjutsar eller att om man tar en taxi dit och en taxi hem. Men man ska inte vara beroende av att inte kunna gå eller ta sig själv därifrån om man är ensam. Det är ett sånt där kriterium. Och då är det ju så här att vi sa förra programmet att stora akuten har inga kölappar. Men man har faktiskt kölappar på nära akuten. Men de gör precis som på den andra akutmottagningen att de gör den här triageringen. Alltså att de gör en bedömning. Och är det så att man är så pass påverkad eller mår dåligt så att man inte orkar sitta där och vänta på sin tur. Då kan man prata med sjuksköterskorna och så kan de göra. En bedömning. Men det är ofta mycket folk på närakuten och det finns inte så många stolar. Så att jag tycker inte man ska ta med sig hela familjen. Utan är det ett barn som är skadat av någon anledning, typ det här ramlat av hästen eller kört in i någonting och man undrar om den här svullna handleden är bruten eller inte, då räcker det ju med en förälder. För att det finns, alltså det, eftersom jag har varit en hel del på närakuten så har jag ju sett det här när man kommer inte bara en utan också hela familjen med småsyskon och alltihopa. Det finns inte plats helt enkelt. De här närakuterna, de har ofta en kafeteria i närheten, men man får vara beredd på att vänta länge när man sitter på närakuten. Och det är ju så att ja, man får behandling, men det är också flera läkare som jobbar på närakuten och de är ofta jätteduktiga. Det brukar finnas då personal som är duktiga på att gipsa. Alltså man kan få en stödskena till en bruten handled till exempel. De läkarna som jobbar där jobbar snabbt och de ser också direkt att nej, den här patienten ska inte vara här utan den här ska vidare till specialvård. Det finns i Region Stockholm 10 stycken närakuter. Vet du vem som ligger, vilka vi hör till?
Handens närsjukhus.
Ja, där är en stor fin närakut. Och sen finns det en på Rosenlund. Den är ganska trång och där är det många som väntar. Och så finns det en på Nacka. Jag brukar när det är aktuellt åka till Handen för den tycker jag funkar bäst. Men det där är ju lite olika. Nacka har jag inte varit på väldigt många år så att den kan jag inte säga riktigt hur den är nu. Men närakuterna tar alltså emot både barn och vuxna. Och närakut för barn under 18 år, det kostar ingenting. Men om det nu är så att man söker stora akuten istället för barn, då får man faktiskt betala 120 kronor. Så det är ju ett sätt att försöka styra allt som går till närakuten. Man vill alltså inte ha barn med sånt här som är behandlingsbart, som till exempel en öroninflammation på stora akuten. Och är man osäker då frågar man 1177 som du sa alldeles nyss, att då dirigerar de. Om det här med betalningen, om det nu är så att någon av läkarna där på närakuten säger att nej, men den här patienten ska vidare. Det kan ju vara till exempel om den här man har slagit i huvudet i samband med att man har ramlat i badrummet. Då Även om man inte själv tycker att man är yr eller mår dåligt, så att det bara är ett sår som ska sys. Men det kan ändå hända att läkaren säger att nej, då brukar de beställa ambulans, och då behöver man ju inte betala det. Men det tar ju lite längre tid, för då får man ju åka till ett ställe till då. Men då har man å andra sidan förtur när man kommer till akuten, stora akuten. Men man behöver alltså inte ha någon känsla av att närakuten skulle vara sämre på något vis. För de som jobbar där är jätteduktiga. Sen så är det ett kommunikationsled till. När du hade varit där och sytt din hand, fick din doktor här i Bollmora reda på det?
Och ingen aning.
Nej. För att där glappar det lite grann. De ska från närakuten ibland, om det är en såromläggning till exempel, man kommer på fredag kväll och så ska det läggas om både på lördag och söndag, då får man komma på återbesök till närakuten eftersom vårdcentralen är stängd. Men om man kommer på måndag och så ska det läggas om på tisdag och onsdag, då hänvisar de till vårdcentralen. Och då ska det skickas ett meddelande från närakuten till ens vårdcentral. Men det gäller ju att det finns någon som har tid att skicka det där. Det ska skrivas och det ska skickas. Och ibland så missas det i kommunikationen, också beroende på det här med datasystem. För närakuterna har ju då regionens datasystem, och den privata vårdcentralen kanske har ett annat datasystem. Så då kan man få med sig en lapp, ett meddelande. Eller så får man själv ta kontakt med sin vårdcentral och säga: jag var på närakuten igår och de ville att jag skulle höra av mig till er igen. Det kan ju vara till exempel det här med urinvägsinfektion, att man har fått en behandling och så ska det kollas att den verkligen har gått över. Vi har några minuter kvar, Leif. Har du några frågor sådär allmänt?
Jag träffar ju folk här i centrum och så, och i den här åldern så blir det rätt mycket sjukdomar. Och då var det en som, jag kommer inte ihåg nu vilken medicin det var, men säg då, hitta på nu. Jag har hört att du äter sömntabletter, kan jag få en av dig, för jag sov så jävla dåligt, förlåt språk, jag sov väldigt dåligt i natt. Och jag sa, ja, men de vet ju inte om den passar till, alltså vissa kombinationer är ju inte bra.
Nej, det här är ju ett problem. Vänner och familjer, kan man ta något som finns hemma, även om det är utskrivet till någon annan? Och ofta så är ju såna här erbjudanden, vad ska jag säga, i all välvilja. Och det kan ju vara mediciner som till och med är receptfria. Till exempel, nu går vi in i pollensäsongen och många av de här allergitabletterna är ju receptfria. Man kan köpa receptfria värktabletter också i små förpackningar, och man kan köpa medel mot sura uppstötningar receptfritt. Men jag tycker som doktor att man ska vara lite försiktig med att sådär vara för generös med sina egna mediciner åt andra. Därför att jag tål en medicin betyder ju inte att den här andra personen, som jag kanske inte vet så mycket om och som kanske äter andra mediciner också, om de passar ihop de här medicinerna.
Ska man göra så, även om man köper receptfritt på apoteket, ska man säga till att jag har också den medicinen, funkar det här?
Ja,
det gäller också receptfria.
Ja, det kan man fråga. För just allergimediciner, de är ju ofta lite tröttande. Man blir lite trött av dem, vanliga antihistamintabletter. Och har man då andra mediciner som man också blir trött av, då kan ju det ställa till. Och sen finns det ju mediciner som definitivt inte passar ihop, därför att kroppen kan inte bryta ner dem. Och det brukar ju stå i även på de receptfria att man ska inte använda dem tillsammans med kanske ett visst födoämne. grapefrukt är ett sånt här födoämne till exempel. Så att man ska ju alltid läsa, även om man köper receptfritt själv, vad som står på den här lappen som ligger i kartongen. Men just det här att dela mediciner inom familjen och framförallt att dela till barn, det ska man vara jätteförsiktig med. Man kan ställa till saker. Och då är ju faktiskt den som har delat ut det här är ju på något vis blir ju ansvarig för det hela. Så att mitt råd är att byta inga mediciner. Det i alla fall om man när man inte har kunskap om det alls. Så att var och en har sina receptskrivna mediciner och när det gäller receptfria så även där finns det risker som är bättre att man pratar med apoteket om. Var det svar på din fråga?
Ja, det tycker jag.
Ja. Och att jag säger så här, det kan ju låta lite grinigt och så, men jag har ju sett så mycket. Jag har jobbat som doktor aktivt i 46 år. Och ibland tänker jag har sett allt. Och framförallt så har jag sett det här hur man inom en familj byter tabletter. Och det är inte roligt, nej. Ja, nej, men nu får vi gå ut i vårsolen igen, Leif.
Var hittar du den?
Ja, inte idag kanske, men igår lyste solen. Den kommer. Och vi återkommer med en ny hörna om 3 veckor. Och planen i alla fall då, att då tar vi ett steg till och börjar prata om hur man, om man nu inte hamnar någon annanstans, hur man vårdas hemma. Så att har ni frågor, hör gärna av er till oss. Ni träffar Leif nere i centrum och ni träffar mig via, ja, man kan mejla mig och man kan framförallt mejla till info@tyresoradion.se. Och med det säger vi väl på återhörande.
Ja.
Och vi som säger det heter
Leif Bratt
och Lena Hjelmerus. Ha nu en skön vår. Hej då.